Hej och välkomna till avsnitt 1253 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Det är den 27 december och vi ska göra en uppdatering om det senaste som hänt i USA. Och jag har inte hunnit hänga med så mycket för jag firar jul på massa olika håll. Men kan du berätta lite du i alla fall vad som hänt på sistone?
Ja, vi kan ju komma in på den större grejen lite senare här. För jag tänkte bara ta upp några små saker. Den stora grejen, det var ju det stora bombdådet i centrala Nashville igår. Men jag tänkte vi kan ta upp några små saker först som uppföljare från förra podden. Och i förra podden så pratade vi om att kongressen då har godkänt ett stimulanspaket som ska ut i USA, men Trump kommer inte att skriva på det, därför att vi pratar om det också, att checkarna, vad ska man säga, pengar som ska gå ut till folket var för lite, det var $600 per person. Trump vill ha $2,000, och Trump har nu både Nancy Pelosi och The Squad och Bernie Sanders med då, ja, Alexandria Ocasio-Cortez och den där gruppen då, de stödjer Trump fullständigt, så att Trump tänker nu blåvägra på det. Och det förstår jag lite grann, därför att det är liksom ett hån mot folket, att folket är lidande. Och vissa av de här grejerna då som skrivs in i de här paketen, det är vansinniga saker, va? Vad var det? $10 miljoner ska gå till genusutbildning i Pakistan. Inte till amerikanska folket. Man ska skicka $10 miljoner till genusutbildning i Pakistan istället. Och det är sådana här vansinniga saker som skrivs in. Och Trump, republikanerna blåvägrar ju det. Och Trump blåvägrar ju det. Och han säger att ska vi ta massa stora jäkla lån och hjälpa folket i USA, då ska vi inte skicka massa pengar för genusutbildning i Pakistan, va? Så att det här kommer inte gå igenom snart och det just nu, utan det verkar vara, ingen vet vad som kommer hända riktigt nu med det här. Men det är nog tillbaka till ruta ett snart.
Men det innebär alltså att det blir, alltså de som lever i ekonomiska trångmål, de får fortsätta här ute ett tag till alltså?
Ja, precis. Det finns inte mycket att göra av det. Och det gör ju det att sannolikheten ökar att folk kommer att vägra och inte ställa upp och så vidare och så vidare, va. Men som sagt, det var ett hån, $600 som plåster på såren för att till exempel för att man inte får gå till jobbet på flera månader. Det är ett slags hån. Så det är väl rent principiellt, men också är det ju ett liksom, folket behöver mer pengar, inte genusforskning i Pakistan.
Mm. Ja, fortsätt om du har fler saker att plocka upp.
Detroit, vi har pratat om det förut, polisen i Detroit har varit väldigt, vad ska man säga, på hugget emot Black Lives Matter och de här då demonstranterna, så Detroit har klarat sig väldigt bra faktiskt i somras angående de här stora gatuupploppen och protesterna. Detroit-polisen har sagt, vi tänker inte ställa upp på det här, vi tänker inte vända ryggen till eller liksom ge dem en millimeter, utan de har varit stenhårda. Polisen i Detroit har gått ut nu och lämnat in en stämningsansökan mot Black Lives Matter, vilket är den första i USA, och sagt att Black Lives Matter har ställt till med våldsamheter, förstört saker som har kostat samhället pengar, så polisen i Detroit stämmer Black Lives Matter försöker hålla dem ansvariga nu i domstol för de vandaliseringarna som Black Lives Matter och de här vänstergrupperna vänster då höll på med nu i somras och lite grann. Men det var ju mycket mindre i Detroit än i andra städer, men i alla fall, det är bra att i alla fall ett ställningstagande mot, juridiskt emot det här Black Lives Matter, att det här är oacceptabelt och vi kan liksom inte bara vända ryggen till det, vi kan inte bara förkasta det rent principiellt, utan vi måste också, vad ska man säga, take action i domstolar för att försöka hålla folk ansvariga.
Mm. Just det. Mm. Ja, fler saker.
Ja, många, New York, det är var varannan, det är New York City då, de stänger ner titt som tätt nu, och många affärer stänger ner i New York, och många, vad ska man säga, kända, vad det säger, Dunkin Donuts eller McDonalds eller massa sådana här kedjor och kända restauranger börjar nu stänga i New York. Jag så kommer inte ihåg siffran exakt, men var sjätte restaurang i New York är permanent stängd nu eller något sånt där, som liksom på grund av det här. Så New York, hela restaurangbranschen i New York håller på att försvinna, och det är det. New York lever ju till stor del på turismen då, och restaurangbranschen är en stor del av den, vad ska man säga, den sektorn. Mm. Så New York kommer att få oerhörda problem. Inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt, när väl restaurangerna börjar stänga ner och turisterna kommer och då finns det inga restauranger att gå till och då vill inte turisterna åka till New York längre därför att det finns inga restauranger att gå på. Så att New York har oerhörda problem under Bill de Blasio som då är borgmästare. Och det intressanta är på tal om borgmästare i New York, du minns då Andrew Yang som då var demokratisk presidentkandidat ett tag. Han ska nu ställa upp i som borgmästarkandidat i nästa borgmästarval i New York.
Okej.
Och det skulle bli väldigt intressant. Jag menar, alla vill ju att de Blasio ska bort. Det är ingen mer med det, va? Blasio måste bort. Men det skulle vara intressant att se hur Yang, om han då blir borgmästare för USAs största stad, vilket jag tror han hyfsat chans att bli faktiskt. Han har nog ganska mycket support, tror jag. Det tror jag. Och hur han skulle kunna då, det ger en bra indikation hur han skulle kunna bli som en nationell politiker eller kanske framtida president till exempel. Så att det ska bli spännande om han kan lyckas ta över borgmästarrollen och visa liksom hans policies, det han pratade om under valkampanjen då för primärvalskampanjen för demokratiska presidentskapet, hur det skulle då kunna implementeras i en storstad.
Och hans stora fråga kan vi påminna om då, det var ju medborgarlöner på $1,000
precis
i månaden.
Ja, till exempel det, ja. Så att han är ju en businessperson, va, men han är då en demokrat och lite mer vänster, men i alla fall att han har ju inte alls den här, vad ska man säga, traditionella då typiska demokratiska politiska som har varit liksom inom i politiken i 100 år.
Nej, precis. Fler saker.
Ja, Pentagon och Joe Biden ligger nu i luven på varandra. Det är ju inte speciellt bra nu inför då Bidens presidentskap. Biden har anklagat Pentagon att Pentagon inte samarbetar med Biden utan att Pentagon motarbetar Biden helt enkelt. Och Pentagon har gått ut och sagt att det är rent struntsak, att det är en ren lögn. Vi samarbetar med Biden så mycket vi bara kan, men det finns vissa saker vi inte kan göra med Biden just nu för att det finns vissa restriktioner och så vidare. Och så är det ju det att Biden är inte formellt president än, så att men i alla fall Pentagon och Biden ligger i luven på varandra och det är väl ingen direkt bra start att de anklagar varandra för att ljuga.
Ja. Ja, fortsätt om du har fler.
Jajamän, Trump har vägrat att skriva på. Han ska lämna in en veto mot försvarsmotionen här i USA. Därför att i försvarsmotionen då, Trump vill... vi har pratat mycket om det i podden tidigare, va, att de här stora techföretagen, Facebook och Twitter och allt om det, va, att de kan censurera konservativa hur som helst. Och de gör mycket censur, va? Och i den här defense bill så fanns det ingenting som gjorde, med andra ord att Trump vill att man måste nu ta tag i de här techföretagen helt enkelt, att helt enkelt de måste sluta censurera. Och han har sagt att så länge inte man att liksom address tar tag i det så kommer inte han att skriva på den här defense bill i alla fall. Så att han försöker göra allt han kan för att hålla techföretagen ansvariga och för att jämna ut spelreglerna och spelplanen då för så att konservativas röster hörs mer och bättre och inte blir censurerade helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Fler saker?
Japp. Socialism, vi pratar om det här också. Jag bara scrollar här bara på några grejer. Men i alla fall, socialismen i alla fall, det var en ny sån här poll, vad heter det? Undersökning. Opinionsundersökning, va? Alldeles nyligen. Och 60% av amerikanska folket ogillar kraftigt AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Och 75% av amerikanska folket är helt emot socialismen. Så att stödet för socialism finns inte helt enkelt i USA. Så att folk som är oroliga för att USA kommer att bli ett socialistiskt land, det finns inte ens stöd. Och det är ju att om det är 75% som är emot socialism i USA, det betyder att det inte bara är republikaner utan måste vara många demokrater med naturligtvis. I alla fall. Och endast 11% stödjer socialism i samma undersökning. Va? Så att man tror bara 1 av 10 stödjer socialism. Det gör att de flesta är emot det och det är några som inte vet. Så att stödet i USA för socialismen är väldigt lågt. Jag tänkte bara säga att AOCs aggressioner tror jag inte hjälper någonting heller. För folk börjar tröttna på henne. Och majoriteten av amerikanska folket, men även många demokrater, är emot och ogillar AOC därför att hon är liksom för gapig och skriker för aggressiv.
Och det visar ju lite grann då att Joe Biden valde verkligen rätt linje, för i primärvalet så alla gick ju åt vänsterhållet, precis alla, med några undantag, och med Joe Biden som det konsekventa, tydliga undantaget, för han var alltid liksom nej till socialism. Han kanske var smart där, eller han var ju tydligen det.
Jag tror vi pratade om det till och med, om jag inte minns rätt, att Joe Biden förstår att det finns en stor väljargrupp som är oberoende, ingen oberoende, inte, jag kan lova att det finns inte ett oberoende väljare i USA som vill ha socialism, det gör ju inte det, va? Och det finns väldigt många demokrater i mitten som inte vill ha en socialism. Och så att Biden begrep att det går inte att ha en president. Man kan inte slå Trump. Och det begrep då demokratiska partiet med. Det var därför de drog in Biden i det hela. Man vet att man kan inte ha en Elizabeth Warren eller någon för mycket på vänsterkanten. De kan inte slå Donald Trump. De måste ha någon som på något sätt kan balansera det där, men samtidigt vet att socialism är ingenting som amerikaner vill ha. Inte ens oberoende. Så att jag tror inte Biden nu när vi vet att folket inte vill ha det här, så tror jag inte att Biden kommer att vika sig för liksom att folk är rädda för att han kommer att göra om USA till socialism, men det kommer han inte.
Mm. Nej. Ja, fler saker.
Ja, jag tänkte att vi kommer in på det här med Nashville i alla fall. Igår morse på juldagen då, klockan 6:30 på morgonen, så smällde det av en rejäl bomb. Det var en sån här RV, en recreational vehicle. Det är en stor lastbil i princip, en sån här husvagnslastbil kan man väl säga, eller husbil. Och en massiv bomb i centrala Nashville, Tennessee, sprängdes. Och flera dussin byggnader skadades kraftigt. Och det utreds nu som terrorbrott. Och fortfarande nu så vet man inte vem som har gjort det eller anledningen till varför man har gjort det. Men det är en stor, rejäl bomb som har smälts av. Ingen dog. Och man har väl hittat eventuellt kvarlever av en person. Eventuellt. Det är inget som har bekräftats, men det är ryktet som går nu. Men det här är väldigt, väldigt konstigt. Det är väldigt, vad ska man säga, skrämmande. Därför att man vet, ingen har tagit ansvar för det. Ingen vet vem som har gjort det just nu. Det finns inget motiv. Och innan bomben smälldes av, 15 minuter innan bomben smälldes av, och det är alltså en massiv bomb, alltså här enorm skadegörelse, innan bomben smälldes av 15 minuter, så var det någon slags förinspelad, vad ska man säga, band, liksom förinspelning som då gick ut genom högtalare som sa, evakuera, en bomb kommer att smälla av om 15 minuter, så evakuera, evakuera. Så de som gjorde det här, eller den som gjorde det här, ville inte skada några människor. Därför att tidpunkten var juldagens morgon klockan 6:30. Det betyder att downtown, centrum, det finns inte mycket folk där. Jag menar, det är liksom, tidpunkten var så att det är väldigt lite människor. Bara de som bor där. Företag är stängda då, affärer är stängda. Bara de som bor där finns. Och sen så varnades folk då. Ni har 15 minuter på er. Så massa människor som bodde där, de liksom rände ut ur byggnaderna. Va, de flyttade fri då. De bokstavligen flydde ju då, va? Och sen så smällde ju bomben av. Så att det var, målsättningen var inte att döda massa människor. Men vad målsättningen är, det vet ju ingen just nu. Så att det är lite skrämmande. Så ingen riktigt vet vad som är på gång. Och bomben smälldes av alldeles utanför. De hade parkerat den här stora husbilen utanför AT&T-byggnaden. Och AT&T-byggnaden, det är alltså AT&T, det är ett stort kommunikationsföretag i USA. Telefoner och internet och hela det här köret, va? Och AT&T-byggnaden är de som också är ansvariga för att hålla 911. Det här motsvarar inte 112 i USA. Och även då flygplatskommunikationen vid liv. Så att när AT&T-byggnaden fick en rejäl smäll och rejält stryk. Så att 911-systemet, liksom, man ringer polisen, slogs ut. Och även då kommunikationen för flygplatsen slog ut. Så man var tvungen att stänga flygplatsen i flera timmar på eftermiddagen. Så att det har varit och är rejäl kaos nu i Nashville.
Ja, vi får hänga med helt enkelt och se vad, liksom, vilka motiv som fanns och så där. För det är, ja, väldigt, väldigt besynnerligt i alla fall.
Ja, skrämmande. Som jag sa, jag tror inte det här är, det finns inga spekulationer just nu att det är kopplat till islamism eller muslimsk terrorism. Det är liksom, det framgår ganska snabbt om det, och det vet vi att muslimska grupper börjar hylla varandra och de går ut och säger att det var vi som gjorde det, och så hittar man direkt, alltså, ingenting har hittats med det, så att vi kan utesluta ganska omedelbart muslimska grupper. Det betyder inte att det inte är möjligt, men ingenting tyder på det, utan det här verkar vara någon inhemsk grej istället, tror jag.
Ja, fler saker.
Ja, jag tänkte vi kan prata lite om det här skulle vara intressant. Den 6 januari så är det då den här joint session of Congress, när man ska då räkna elektorröster, eller inte räkna dem, utan liksom, vad ska man säga, officiellt och formellt gå igenom det där. Och det kan ju vara intressant att förklara hur den processen fungerar, för jag vet att det är mycket information och rykten och fake news och sånt som sprids på internet nu, att Trump kommer att kunna vända på steken i kongressen, och det är inte så lätt att göra. Så jag tänkte, vi kan ju prata om hur processen fungerar, så att folk vet liksom om vad är det som kommer att hända och varför är det i princip omöjligt för Trump att ändra på det hela. Att liksom, att då han ska vinna valet den 6 januari.
Jag berättar, beskriv.
Så det är en joint session of Congress. Det betyder att alla senatorerna och alla då representanthusmedlemmar samlas i representanthuset. Och vicepresidenten, vilket är Mike Pence då, han är den som är, vad ska man säga, formellt håller i det hela. Men han räknar ju ingenting, utan han är mer bara som svenska kungen lite grann. Att han bara liksom håller lite ordning och reda och ser till att reglerna följs. Men han har ju ingen makt i det hela, va? Och sen är det då en handfull då demokrater och en handfull då republikaner som läser upp delstaten Florida. Så fick Donald Trump så här många röster. Det är inte popular votes, utan elektorröster. Trump fick så många elektorröster och Pence fick så många elektorröster. Så går man igenom varje delstat och liksom räknar upp hur många elektorröster presidentkandidaten fick och vicepresidentkandidaten fick. Och det är bara en ren formalitet, för allt det är ju redan gjort ute i delstaterna. Så man läser egentligen bara upp liksom papper som delstaterna skickar, alltså de har certifierat och stämplat och skrivit på. Och sen när väl det är uppläst, så har då kongressledamöter, med andra ord representanthusmedlemmar, de får gapa ut I object, med andra ord att, vad heter det på svenska?
Jag motsätter mig.
Och det är ju någonting som sker varje år. Det skedde ju för 4 år sedan när Trump blev president. Va? Så att det finns ju alltid representanthusmedlemmar som motsätter sig. Va? Då måste de skrika ut, jag motsätter mig. Och då är det då vicepresidenten, vilket är Mike Pence i det här fallet, som kommer att fråga, av vilken grund? Och sen så har de börjat svamla. Då avbryter de och säger, har ni någon senator? Om en representanthusmedlem motsätter sig, det spelar ingen roll formellt, så länge en senator inte stödjer motsättningen. Så vicepresidenten frågar, finns det en senator som också motsätter sig det här? Då är svaret ja eller nej. Och om svaret är ja, då kommer den nästa följdfråga. Är det här under skrift? Är det muntligt eller skriftligt? Om det är muntligt, då duger det inte. Allt måste vara i skrift. Så att det finns vissa protokoll man måste göra då. Så om det bara är muntligt, eller om det inte finns en senator som stödjer det, då kommer det bara förkastas bort och säga att nej, gå och sätt dig, det är avklarat, nu går vi vidare. Om en senator också stödjer det och det är i skrift, så både representanthusmedlemmen och senatorn stödjer den här motsättningen, då ska man tydligen då ska man stoppa räkningen. Representanthusmedlemmarna ska gå iväg för sig och senatorerna ska gå iväg för sig, och då ska man rösta då. Det är enkel majoritet som gäller. Om då representanthusmedlemmarna röstar för att motsättningen godkänns och senatorerna röstar för att motsättningen godkänns, då, vad ska man säga, gäller inte de här elektorrösterna längre, va? Men det bygger ju på att demokraterna i representanthuset ska då godkänna att en republikan vill motsätta sig att Biden vann, till exempel. Och det kommer ju inte att ske.
Nej.
Och det betyder ju också att i princip alla, att flera republikaner skulle motsätta sig också. Det är att majoriteten republikaner i senaten skulle motsätta sig också, va? För det måste ju en majoritet. Demokraterna i senaten, finns ju inte en demokrat i senaten som tänker motsätta sig att Biden vann. Det betyder ju att minst 51 stycken, eller 50 då eftersom Pence kan då, men 51 stycken då senatorer i republikanska partiet ska motsätta sig det där. Och det finns ju inte suckar de gör det.
Nej, det
är bara en ren formalitet, och det kommer att bli mycket tjafs och gap och skrik eventuellt, men det leder ingenstans.
Nej. Den här teorin bygger dels på att scenariot ska verkställas och att det ska bli en sån omröstning, och den bygger där till också då på att republikanerna ska ställa upp för att rösta mot Biden. Och det kommer,
ja, absolut.
Mitch McConnell gick ut bara för ett tag sedan och sa att han hoppades att ingen senator skulle gå med på att backa upp liksom de här kraven som kanske någon i representanthuset har på en full omröstning, för det skulle innebära i praktiken att Trump skulle bli bortröstad i senaten av sitt eget parti.
Ja, precis. Och Mitch McConnell har ju klargjort det. Det finns en senator som jag tror kommer, han har stor press, för att senatorerna, när de röstas fram då i delstaten, det är ju Tommy Tuberville. Han är ju då kommer och blir insvuren i senaten den 3 januari. Han är från Alabama. Han tog Doug Jones säte. Så Doug Jones var ju då demokrat. Tommy Tuberville är extremt populär. Han var fotbollstränare för college-laget Auburn, väldigt populär. Han är stor Trump-fan. Han har gått ut och sagt att en stor anledning till att han blir framröstad är för han är en stor Trump-supporter, och hans väljare i Alabama kräver med stor sannolikhet att han kommer att ställa upp på de här motsättningarna. Så om vi kommer att se en motsättning i senaten, så kommer den nya senatorn Tommy Tuberville förmodligen vara den som gör det. Så att man kan ju hålla ögonen öppna på det. Men det leder ju ingenstans, för omröstningen sen kommer ju, det liksom är bara 2-3 stycken kanske som kommer att stödja det i senaten då, men det finns ju inte en suck att majoriteten gör det, va? Så att det är bara tidslöseri. Och problemet är också att det liksom skadar demokratin, det blir bara bråk och splittrar landet ännu mer, och det kanske får republikanerna att se liksom, och se ut som taskiga förloraren.
Mm. Precis, och det här är någonting som både du och jag debatterar ganska mycket på nätet nu, med många som tror att Trump på något sätt kommer att vinna. Och jag håller på, jag skriver en artikel om det här som heter Sagan om kraken på min bloggsajt roni.se, och det är egentligen bara en introduktion, men jag håller på med en uppföljare nu till den också, för jag tycker att det är viktigt att på något sätt förklara, alltså systemet, det amerikanska systemet, USA är ingen bananrepublik, det är inte så, och nu har liksom många av de här processerna har blivit prövade i domstolar, de har blivit utredda på lokalt håll. Jag såg Gabriel Sterling, han som leder då, han är med, alltså han är från Georgia och han leder då regeringens valövervakning av Georgia, och Trump-teamet har ju bestritt valresultatet i Georgia väldigt mycket, och de menar då om att alla i Georgia, liksom Gabriel Sterling, Brian Kemp som är guvernör och State Secretary Raspberry eller vad han heter, alla de är rhinos, alltså låtsas republikaner. Men då läste jag på Twitter att Gabriel Sterling, han sa så här att jag tycker att det är väldigt sorgligt att Rush Limbaugh har fått cancer och att han förmodligen kommer dö snart, och jag har lyssnat på honom hela mitt liv och han är en sån här person som jag stöder, och även om han hade fel om Georgia, Rush Limbaugh menar ju lite mer som Trump då, att det är säkert massa fuffens där och sådär, så liksom tillhör det här felet bara en, han har fel 1,4% av 100%, så har Rush Limbaugh fel, och där ingick då hans analys av Georgia. Men överlag så jag har lyssnat på honom hela livet och han har nästan alltid rätt, sa han. Så jag menar, det här visar att Gabriel Sterling och väldigt många andra republikaner, de är inga låtsas konservativa, utan de är ju förmodligen mer konservativa än Trump är och har varit mycket längre, och de säger ändå att valet här gick rätt till.
Ja, jag tror att många konservativa har, till skillnad från till exempel då vänsterliberala demokrater, så finns det mer heder och integritet hos konservativa. Det vet jag ju själv, för jag känner ju många. Jag vet ju många beter sig här, va? Att och man vet att valet är över. Man vill inte bete sig på samma sätt som demokraterna har gjort under 4 år med Trump, helt enkelt. Va? För att man vill inte sjunka så lågt, och man begriper det. Och det är därför man inte vill liksom stödja saker och ting. Fanns det bevis, då skulle de absolut stödja det om bevisen fanns. Och det var liksom solklart. Det finns ingen snack om det. Och jag såg att Trump skickade ut ett Twitter idag i morse. Där han, jag tror han kritiserar högsta domstolen. Han kritiserar allt och alla i princip. Justice Department, FBI, det liksom är kors och tvärs och alltihopa nu, va, som har fel. Och inte gör det de borde, tycker han. Det har verkligen gått över styrning lite grann.
Ja, definitivt. Jag tänkte också säga att jag har inte läst den här artikeln än, men det är New York Times som skrev den 19 december den artikel som heter No Negative News, Har China Censored the Coronavirus? Och här beskriver man då ingående, det är alltså en ny rapport där vi har fått ut nya detaljer om hur aktivt det kinesiska kommunistpartiet verkligen försökte tona ner coronapandemin. Och att de gjorde det är inget nytt, men här är det jättemånga detaljer, jag har inte läst artikeln, men jag har läst om artikeln och den är väldigt lång, och här beskrivs ett steg för steg då hur kommunistpartiet gjorde allt för att dölja för världen vad som hände i Kina, och det innebär helt enkelt att det är helt rätt att kalla det här viruset för The China Virus, för det kom från Kina, men det hade kunnat hållas kvar i Kina om Kina hade varit transparenta, men de var inte det, utan de gjorde allt för att dölja det som hände, och de som trodde på kineserna och trodde på WHO som var Kinas liksom språkrör mot världen, Europa trodde på dem och demokraterna i USA trodde på dem. Republikanerna med Donald Trump i spetsen gjorde inte det, utan stängde gränsen mot Kina. Men de var lurade av Kina helt enkelt. Så att en lång artikel här om hur Kina lurade världen.
Och vi har ju pratat om det här förut. Kina är ju överlyckliga att Biden vinner, därför att Kina vet ju nu att, och det är precis det vi har sagt förut, att Kina kommer ju börja breda ut sig ännu mer och kunna göra saker mer upp. Jag läste en artikel, jag minns inte vilken tidning det var, jag läste ganska mycket. Men det var en artikel som tog upp just upp som att Kina kommer att mopsa upp det betydligt mer nu. Dels för att Biden är svag och naiv, demokratiska partiet är ju som de är, och även då Hunter Bidens kopplingar, så att det finns ingen, vad ska man säga, inget incitament för Joe Biden att bli tuff mot Kina, utan tvärtom, alla incitament som finns är att Biden kommer helt enkelt vika sig ganska kraftigt. Så vi kommer nog se Kina helt enkelt bli betydligt aggressivare. Så om det kommer ut ett nytt virus, att Kina kan göra något nytt nu till exempel, då vet man i säkerhet att den tuffa linjen som Trump har haft mot Kina framförallt, och liksom prata om att kinesiska viruset och stoppa flyg och så vidare, va? Biden kommer ju inte göra det, och det kommer ju skapa ännu mer problem. Så jag tror att som tror att Biden kommer att få ordning och reda på Kina kommer att få sig en rejäl knäpp på nosen nu, tyvärr.
Ja. Okej, har vi något mer?
Ja, för att återkomma till Georgia bara, vi har ju det kanske sista ämnet som jag har här, det är i alla fall att Georgia har ju sitt det här runoff, det här valet nu för senatorer, och det är över 2 miljoner tidiga röster har redan lagts, och det är betydligt fler väljare som har röstat än man hade kanske trott, och jag har själv sagt att jag tror inte det skulle riktigt bli så många, därför att normalt är såna här runoff elections inte av samma kaliber och lika intressant för väljare som ett general election, med andra ord presidentvalet. Men antalet väljare nu är på samma nivå som presidentvalet, vilket inte är bra för republikanerna, utan tvärtom, det är bra för demokraterna. Så om siffrorna håller sig uppe så finns sannolikheten att demokraterna kommer att gå väldigt bra i de här två runoffs. Därför att ju fler, det har vi sagt förut, ju fler väljare som går till valurnan och röstar, vare det tidigt eller under valdagen, desto mer gynnar demokraterna. Så ju högre väljarsiffror är, desto bättre går det för demokraterna.
Ja, och här har ju Trump-teamet lite sig själv att skylla, för man har splittrat republikanerna där, och man har varit emot liksom, ja, den republikanska delstatsregeringen väldigt mycket, och enhet hade behövts. Donald Trump, han ska åka dit och han ska kampanja i början av januari, och ja, vi får hoppas att han verkligen predikar enhet då, därför att republikanerna måste sluta upp. Det här är ju viktigaste vi har nu, att republikanerna behåller senaten, så att ytterst viktigt 5 januari när det här runoff-valet hålls.
Ja. Och jag tänkte också bara avslutningsvis bara nämna, för det finns, om man är intresserad av hur en sån här joint session of Congress fungerar, man kan gå in på YouTube, det är inte mer än bara en halvtimme, 45 minuter eller sån här. Men man kan gå på YouTube och YouTubea upp det där och se hur det var 2017, för snart 4 år sedan, när Trump vann. Jag tänkte bara säga att den som tittar på det då eller tittar på det nu i efterhand, man kan ge faktiskt mycket heder till Joe Biden. Vill man se att hur Joe Biden agerar, han var ju då vicepresident då. Han var ju den som då presided över den där över joint session och så vidare. Va? Men han var stentuff mot sitt eget parti och mot demokraterna och för Trump. Med andra ord, när det var såna här objections och motsättningar, han omedelbart bara, pang, det duger inte, du har inga bevis, tyst med dig och sätt dig. Till sina egna partimedlemmar helt enkelt. Så den som tvivlar på att Mike Pence kommer att göra samma sak. Så de som har förhoppningar att Mike Pence är inte han som den som röstar eller på något sätt styr över det här, tvärtom. Men den som tror att Mike Pence på något sätt kommer att fiffla eller på något sätt, det är absolut inte. Regler finns. Joe Biden följde reglerna, var stenhård mot demokraterna. Pence kommer att följa reglerna och stenhård mot republikanerna och följa reglerna. Därför att det finns en integritet att följa reglerna och processerna som finns. Så att det finns på YouTube. Gå och titta på det där, och ni som tror att Biden på något sätt hjälper demokraterna, och liksom tvärtom, absolut inte, utan han gjorde det han skulle, även om han inte gillade att stå där och säga att Trump vann presidentskapet.
Helt rätt. Ja, bra Björn, men då har vi fått en uppdatering för idag, och vi kommer absolut väl med fler snart, men tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1253 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som existerar för att ge det konservativa perspektiv på världen som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.